den 3 juli 1996, Nordkorea.
Nu är klockan snart 8:08 och lunchekot går utrikes. Vi ska prata om det svältdrabbade Nordkorea. För först nu, efter upprepade appeller från FN, börjar västvärlden skänka pengar dit. Den svenska regeringen har precis ändrat sitt nej från i början av året och kommer att ge 8 miljoner kronor i katastrofbistånd. Bengt Herner är vår Asienkorrespondent och en av de ytterligare två journalister som har besökt Nordkorea nyligen. Bengt, det är ju som sagt inte första gången FN vädjar om hjälp till Nordkorea. Vad är det som gör att det går så långsamt?
Därför att svälten, eller kanske riktigare hungern, i Nordkorea är ansiktslös till skillnad från motsvarande i Afrika, Etiopien, Somalia, där tv-bilderna på svältande, döende barn och kvinnor väckte världen och dess givmildhet. Det finns ingen motsvarande bild av vad som sker i Nordkorea som påverkar människor och opinionsbildare och därmed regeringar i omvärlden.
Du har ju varit inne i Nordkorea. Hur ser hungern ut där?
Den är ut enligt nu också, inte bara vad jag själv såg då utan de som nu har färskare intryck. Kostymerna är för stora på tjänstemännen i departementen. Barnen börjar ha lättare att bli sjuka. Människor har desperata blickar. De går och gräver rötter, plockar löv, kokar soppa på gräs, blandar bark i brödet. Det är en hel befolkning, 22 miljoner, som hungrar jämlikt, demokratiskt. Där det är inte någon som slås ut i det system de har, utan är det en hel nation som hungrar.
Vad händer då med de pengarna? Nu skänker Sverige 8 miljoner. Tidigare har också USA och Japan och till och med ärkefienden Sydkorea skänkt pengar. Kommer hjälpen fram?
Sydkorea tillhör ju de länder som har ifrågasatt om inte hjälpen går direkt i militärens fickor. Men det verkar inte vara så enligt de hjälparbetare som jag har talat med som företräder Röda Korset och FNs livsmedelsorganisation och andra. Utan att det verkar som regeringen, regimen, sköter det här på ett, som de säger, enastående bra sätt. Bättre än nästan något annat land där de har verkat i motsvarande situationer.
Vad händer då med det nordkoreanska samhället i hungerns spår? Klarar makthavarna att behålla kontrollen, eller hur ser det ut?
Ja, det är ju ett oerhört disciplinerat folk och det är en oerhört hård kontrollapparat som är där. Det är ju inte bara en livsmedelskris, det är också en ekonomisk kris. Så att någonstans finns det väl en gräns för vad människors tålighet går, men den är enligt alla bedömare långt ifrån nådd än. Och nu försöker ju grannländerna, Japan i synnerhet och Sydkorea plus USA, att hjälpa Nordkorea till någon slags mjuklandning. För skräckscenariot är ju att miljoner hungrande ska börja fly in över gränserna till Kina och ner till Sydkorea, som kan ställa till med intermezzon som kan slå över i väpnad konflikt.
Tack så mycket, Bengt Herner.
Den 3 juli 1996. Sverige och medicin.
Vanliga smärtstillande mediciner ligger bakom nästan vart fjärde fall av läkemedelsförgiftning i Sverige. Det visar en ny undersökning från Giftinformationscentralen. Och nu vill man att apoteken ska börja sälja de här smärtstillande medlen enbart bakom disk för att försöka minska risken för överdosering. Till medicinakuten i Skövde kommer varje vecka flera fall av sån här förgiftning, berättar överläkaren där, Rolf Svensson.
Bland annat en ung människa som har blivit mycket allvarligt skadad utav intag av överdoser av smärtsina tabletter. Och som tvingades till vård under ett par månaders tid på intensivvårdsavdelning. Bland annat med respirator på grund av andningsvikt, njurskada, leverskada.
Vad har ni ätit för tabletter?
Just den patienten hade ätit distalgesik.
Distalgesic, Citadon och Alvedon. Ja, det är exempel på smärtstillande mediciner som innehåller de förrädiska substanserna paracetamol eller dextropropofen. Substanser som alltså kan orsaka leverskador och andnöd.
Tredje juli 96. Om Nagorno-Karabach.
Stockholm är just nu platsen för fredsförhandlingar som gäller ett krig i Europa. Och då är det den bortglömda konflikten i Nagorno-Karabach i det före detta Sovjetunionen, där det visserligen råder vapenvila sedan länge, men där parterna ändå inte är överens om någon riktig fred.
Nagorno-Karabach ligger som en ö mitt inne i Azerbaijan. De som bor inne i området är kristna armenier, samma folk som i grannlandet Armenien. Och det var när Armenien gjorde anspråk på området inne i Azerbaijan som kriget började 1988. Men sedan 2 år tillbaka så är det vapenvila i Nagorno-Karabach. En vapenvila som faktiskt håller. Den förhandlades fram av OSSE, den europeiska säkerhetsorganisationen. Och chefsförhandlare då var den svenska diplomaten Jan Eliasson. Den här veckan är han värd för den internationella grupp som fortfarande 2 år efter att striderna slutade försöker förhandla fram de villkor som ska ge en varaktig fred och inte bara en vapenvila.
Det är ofta ett problem i internationell politik att man får till stånd ett eldupphör, men de grundläggande problemen återstår. Ibland är det som att sätta ett plåster på ett infekterat sår. Och i det här fallet är det alltså väldigt farligt i detta område. Det kan leda till en ny explosion. Och vi ska komma ihåg att det här kriget har redan kostat 20-25 000 liv. Så att en ny explosion har vi bara inte råd med i Europa. Vi har haft nog av Bosnien, tycker jag.
Tyvärr tror inte Eliasson på något genombrott i förhandlingarna den här veckan. Parterna är fortfarande för långt ifrån varandra i huvudfrågan. Hur ska armenierna inne i Nagorno-Karabach få den självständighet som de eftersträvar utan att det bildas ett nytt litet land inom Azerbaijans gränser?
Det finns ju någonting som man kan kalla mikronationalism. Fragmentering av stater i mindre och mindre delar. Och det blir ju särskilt obehagligt om sån fragmentering sker efter etniska eller religiösa linjer. Och den utvecklingen har vi sett tendenser till, inte minst i forna Jugoslavien. Så att jag tror väl att de flesta i omvärlden, inklusive FNs säkerhetsråd, talar om värnandet av Azerbaijans territoriella integritet. Däremot så är det fullständigt uppenbart att detta område måste ha en mycket långtgående grad av självstyre, autonomi.
Kabinettssekreterare Jan Eliasson på Utrikesdepartementet, han intervjuades av Maria Sjöqvist.
Den 4 juli 1996, Ryssland.
Ja, det blev alltså en överväldigande seger för Jeltsin i det ryska presidentvalet. Nästan alla röster har räknats nu och Jeltsin har kvar sin breda marginal gentemot kommunistledaren Zhuganov. 54% har röstat på Jeltsin mot 41% för Zhuganov. Men resultatet möts med måttlig entusiasm på Moskvas gator idag.
Vi har inte lyssnat på radion eller tittat på tvn. Vi visste inte att Jeltsin hade vunnit. Men tack för att du berättade detta för oss. Det var ju en kul nyhet, säger de här två kvinnorna. Klockan var omkring 7 på morgonen Moskvatid. De här båda damerna var på väg till sitt jobb och de var de enda som faktiskt visade tendenser till leende och glädje över resultatet. Det känns som att någon slags kollektiv valbaksmälla drabbat Moskvaborna.
Hon vigrat, men jag...
Han vann, men det betyder ju ingenting. Ni förstår, alla de här politikerna, de lurar oss bara. Visst röstade jag på Jeltsin, men det var bara för att inte den andra skulle komma till makten. Jag är invalid, jag har cirka 300 kronor i lön. Hyran kostar hälften av lönen. Vad tror ni att jag äter, frågar hon. En annan kvinna som jag möter säger att både hon och dottern röstade på Jeltsin. Det säger hon med apatisk blick. Klockan var 7 på morgonen Moskvatid, men det var tidigt. Det kanske inte är lätt att le då, även om ens kandidat har vunnit. Men nej, bakom det uteblivna leendet döljde sig något helt annat.
Ну, я не знаю, хорошо, на плохо, вот вы сами можете судить об этом, как у нас в стране.
Ja, jag vet inte om det är bra eller inte. Ni kan ju själv bedöma det. Ni som journalist har väl tagit reda på hur det står till här i landet. Det hela handlar om rädsla. Rädsla för kommunismen.
А мы просто уже боимся
Vladislav Savic, Moskva.
Med oss direkt nu från Moskva har vi Ekots korrespondent Anders Eriksson. Vad är orsaken, tror du, till att Jeltsin till sist vann valet med så pass övertygande marginal?
Ja, en viktig förklaring är den våldsamma kampanj som man bedrivit ifrån presidentsidan under de senaste veckorna. De ryska väljarna har fullständigt bombarderat med propaganda och man har målat upp kommunismen som ett hot igen och låtit förstå att Ryssland står inför svält och köer om kommunistledaren Zhuganov vinner valet.
Jeltsins hälsa har ju hela tiden varit på tapeten inför det här valet. Hur går det? Klarar Jeltsin 4 år till som president?
Jag tror inte det. Jag tror att han kommer att ersättas av någon annan under de närmaste 4 åren. Men vem det är omöjligt att svara på. Så just nu ser ju Alexander Lebed ut att vara den starkaste och han har också pekats ut av Jeltsin själv som en tänkbar efterträdare. Men personförändringarna på den politiska scenen i Ryssland går i rasande takt. Om det fortfarande är Lebed som är den starke mannen när Jeltsin i så fall trädde tillbaka, det är omöjligt att säga. Valresultatet tyder också på, tycker jag, att folk har röstat mer på den politiska kursen, reformer, politiska sådana och ekonomiska sådana, än på Jeltsin personligen. Så den politiska kursen är mindre förknippad direkt med personen Jeltsin än den har varit tidigare.
Tack, Anders Eriksson i Moskva.
Sveriges utrikesminister Lena Hjelm-Wallén säger till Ekot att valresultatet är ett viktigt steg mot demokrati i Ryssland. Och det faktum att valet gått demokratiskt till är av stor vikt för Sverige och Europa, säger Lena Hjelm-Wallén. Från USA kommer det än så länge inga officiella kommentarer till det ryska valresultatet, men man kan nog räkna med en lättnadens suck så småningom här i New York.
President Clinton har hittills valt att ligga lågt i kommentarerna kring det ryska presidentvalet. Det enda som kommit ut från Vita huset är ett skriftligt meddelande från presidenten som säger att valet i sig är en triumf för demokratin. Valet visar hur långt Rysslands politiska reformering har förts på bara 5 år, sades det i presidentens meddelande. Inte förrän senare idag kommer ett officiellt uttalande från Vita huset om Jeltsins seger. Under kampanjen har president Clinton avstått från att direkt tala för Jeltsin. Han har sagt att han stödjer fortsatta reformer utan att nämna någon av kandidaterna vid namn. Men det är ingen hemlighet att Clinton satsat mycket just på Boris Jeltsin och att en seger för hans kommunistiske motkandidat Gennady Zhuganov här i USA skulle ha mottagits med ord som katastrof och tvingat fram en helt ny Rysslandspolitik. Men trots den uppenbara lättnaden i Washington finns det mörka moln av osäkerhet i framtiden. Bland orosmomenten finns NATOs östliga utvidgning och Rysslands samarbete med stater som USA inte anser rumsrena, som till exempel Iran. Och inte minst finns det en oro för president Jeltsin själv. Hans vacklande hälsa ställer allvarliga frågor om vad som skulle hända om han, av en eller annan anledning, inte längre kan leda Ryssland. Lars Kobbe, New York.
De politiska ledarna i väst visade idag hur nöjda de var med valutgången i Ryssland och gratulerade den sittande presidenten.
Congratulate President Yeltsin on his re-election. Has a nice ring to it. This is a historic achievement. The Russian people have turned their back on tyranny. They are turning the corner toward freedom.
Så släppte presidenten en symbolisk frihetsörn som en hyllning till Amerika och det nya Ryssland.
And as far as NATO is concerned, we would like to continue and to enhance, if possible, the bilateral relation between the NATO and the Russian Federation.
Ich habe ihm gratuliert zu diesem Wahlsieg und habe mir auch gesagt, wie viele von uns, auch ich in Deutschland und anderswo, die Hoffnung haben, dass jetzt Schritt für Schritt die Reformen zu mehr Rechtsstaat, zu mehr Ausbau der demokratischen Institutionen und die notwendigen Wirtschaftsreformen zu mehr sozialer Stabilität vorantreibt. Und ich habe keinen Zweifel, dass wir das machen.
Ja, jag ser det som ett viktigt steg för den ryska demokratin. Det ryska folket tycker jag har visat väldigt stor mognad i sitt, både hur de deltog i valet och det här att de inte bara såg det som en enkel match mellan två personer utan politikens betydelse, och där tog man ställning på ett tydligt sätt.
Om AIDS och HIV i världen, 7 juli 1996.
Och så i USA där det har kommit ny AIDS-statistik som visar att AIDS-utvecklingen i USA verkar plana ut. Men fortfarande säger forskarna att nivån är oacceptabelt hög. En av 300 amerikaner bär nu på HIV-viruset som förra året orsakade över 1 miljon människors död runt om i världen.
Den nya statistiken presenteras inför den 11:e internationella AIDS-konferensen som öppnas idag i Vancouver i Kanada. Enligt de amerikanska forskarna är nu upp till 900 000 amerikaner HIV-smittade. Det är nästan en fördubbling jämfört med siffror för 10 år sedan. Värst utsatt är Amerikas svarta befolkning. En av 50 svarta män har HIV, men antalet smittade kvinnor ökar snabbare än andra grupper. En amerikan av 300 över 13 års ålder bär på smittan. Fram till 1994 hade över 325 000 amerikaner dött i AIDS, en siffra som närmar sig det totala antalet amerikanska offer för det andra världskriget. Trots att USA har gjort mycket för att begränsa ökningen av epidemin är fortfarande oacceptabelt många smittade. Varje år smittas ytterligare 40 000 amerikaner och 60 000 utvecklar årligen AIDS från sin HIV-smitta. De nya siffrorna presenteras nästa vecka i den ansedda tidskriften Journal of the American Medical Association. Tidskriftens omslag är vanligtvis prytt med en reproduktion av en målning, men nästa nummer kommer att vara helt vitt, som en hyllning till de konstnärer som dött i AIDS och vars verk aldrig blev gjorda. I annan statistik från FNs organ för AIDS-bekämpning finns också milt uppmuntrande siffror. Det verkar som om beteendeförändringar, främst ett mer utbrett användande av kondomer, hjälper till att hålla ökningstakten nere. Men över hela världen lever nu nära 22 miljoner människor med HIV eller AIDS. Av dem är 42% kvinnor. 90% av alla AIDS-drabbade bor i tredje världen, med Afrika söder om Sahara som den värst drabbade delen. Förra året dog 1,3 miljoner människor i AIDS, av dem var 300 000 barn under 5 år. Enligt FN fortsätter epidemin att sprida sig. Under året beräknas 3,1 miljoner människor i världen smittas. Det innebär att HIV kommer att drabba 8 500 människor varje dag. Lars Kobbe, New York.
Den 9 juli 1996. Friska fläktar i Sverige.
Öland till exempel, så har blåsten och regnet orsakat både obehag och problem.
Hur mycket blåser det på bron just nu?
Ja, någon sa att det blåste som värst i byarna uppåt 40 sekundmeter. Och det låter troligt, för det är faktiskt problem att stå rakt upp när man är uppe på bron.
Och nu släpper ni inte över några husvagnar och högre fordon?
Nej, en del har ju självbevarelsedrift här och stannar på Öland eller stannar på fastlandet. De som inte gör det, de avråder vi från att åka upp på bron. Eller vi förbjuder dem helt enkelt.
Det är för jävligt ett bra ord, tror jag, skulle passa. Det har blåst, regnat och blött.
6 gånger har jag varit uppe i natt och satt fast helt, så jag funderar på att åka hem.
Ja, seglare brukar vilja ha vind, men det här kanske är mesta laget.
Ja, det här är framförallt det mesta laget i en hamn. Så är det alldeles förskräckligt här i Borgholm just nu.
Ni har problem?
Ja, vi har problem. Bojarna släpper i hamnen och det blåser mellan 20 och 22 sekundmeter. Och det är väldigt otrevligt just nu.
Den 10 juli 1996, Nordirland.
Och klockan är nu 7:12.
Och morgonekot fortsätter med den oroliga situationen på Nordirland, där sammandrabbningarna mellan polis och protestantiska grupper har fortsatt i natt. Här är London.
Våldsamheterna i Nordirland går nu in på sitt fjärde dygn.
I Belfast och runt om på andra håll i provinsen har protestantiska grupper upprättat vägspärrar och satt bilar i brand i natt igen. Den nordirländska polisen har attackerats med stenar och brandbomber och polisen har svarat med att skjuta plastkulor mot demonstranterna. Och enligt uppgifter i natt har hittills 25 poliser och 13 civila blivit skadade i de olika sammandrabbningarna. Oroligheterna började med att polisen i söndags stoppade tusentalet medlemmar i den protestantiska Oranjenorden från att paradera genom ett katolskt område i den lilla staden Portadown. Och för att försöka lösa krisen så möttes igår ledarna för Nordirlands unionistpartier och den brittiske premiärministern John Major. Men under det mötet så nåddes inga lösningar. Tvärtom sa en av unionistledarna David Trimble, alltså en av de protestanter som vill bevara banden med Storbritannien, att det nu måste bli slut på det som protestanterna i Nordirland ser som ständiga kompromisser med katolikerna i IRA och Sinn Féin.
Serious problem is that people generally in Northern Ireland have seen over the last couple of years a process of concession after concession to Sinn Féin IRA, while their rights are regarded as being of lesser importance, and they're looking at that and they're saying enough is enough.
För att försöka få slut på oroligheterna överväger nu också den brittiska regeringen att sända ytterligare militär till Nordirland. En styrka på 1000 man diskuteras. Erik Windfeldt i London.
Den 11 juli 1996. Allt för att öka spänningen i Nordirland. Protestanter tågar genom katolsk stadsdel.
Där det har varit oroligheter mellan protestanter och katoliker de senaste dagarna. I natt skottskadades 3 polismän i 2 av Belfasts katolska områden. Och idag, när det är den stora paraddagen för den protestantiska orangeorden, har stora delar av Belfasts centrum spärrats av polis och militär.
I natt firade Nordirlands protestantiska befolkning efter att orangeparaden i staden Portadown släpps fram genom en katolsk stadsdel där efter flera dagar av kravaller.
May I ask you, why are these celebrations so important? Because for religious liberty and for freedom.
Varför är då de här paraderna så viktiga, undrar jag, och få till svar att det handlar om religionsfrihet av en glädjerus i protestant. Några kvarter längre bort är stämningen en helt annan. Nästa omstridda orangeparad ska nämligen gå vid den katolska delen av gatan Orma Road i Belfast nu på morgonen. Och för att stoppa katolska motdemonstrationer så har många 100 poliser och militärer helt blockerat gatan. Jerry Adams, som är ledare för IRAs politiska gren Sinn Féin, stoppades till exempel under 3 timmar i natt av polisen. När han till sist tilläts passera så möttes han av applåder av de få katoliker som vågade vara kvar på sin gata. Människorna på Orma Road säger till mig att de känner sig som instängda djur, och Jerry Adams är inte nådig i sin kritik. Det som hänt igår i Portadown och det som hände i natt på Orma Road är vanära, säger han.
Well, I think that what we saw today in Garbahi Road was a disgrace. I think what we're seeing here in the Lower Orma Road is a disgrace.
Idag så är det den stora paraddagen i Nordirland. Orangeorden, som alltså vill bevara Nordirlands band till Storbritannien, firar då 306-årsdagen av den protestantiska segern vid slaget vid Boyne. Fredagen den 12 juli 1996 lär också bli ihågkommen som kulmen på den vecka som sköt förhoppningen om fred i Nordirland på framtiden. Erik Lindfeldt i Belfast.
Om Kosovo-albaner i exil. 11 juli 1996.
Varje vecka nu i sommar lyfter 4 plan från Arlanda med destination Pristina i Albanien, direkt eller via Belgrad. De här planen är fulla med Kosovo-albaner som kom till Sverige för 4 år sedan som flyktingar. Nu åker de hem på semester. Och information om alla flygavgångar kan man få på telefonsvarare på albanska.
Aeroplanet idag sträcker Göteborg, Stockholm, Pristin, Nyset.
Under 90-talet har ungefär 25 000 kosovoalbaner fått uppehållstillstånd i Sverige. De flesta kom hit 1992 och fick uppehållstillstånd i och med den så kallade barnfamiljeamnestin som utfärdades av invandrarminister Birgit Friggebo våren 1994, då alla barnfamiljer som hade kommit hit före 93 fick stanna i Sverige. Många kosovoalbaner åker nu under sommaren till Kosovo och Ekot var med på Arlanda inför avgången av ett direktflyg Stockholm-Pristina.
Jag ska åka till Pristina, till mitt huvudstad. Så.
Vad ska du göra där?
Jag ska besöka min mamma. Det är nästan 4 år som jag har inte sett henne, så jag har saknat henne. Min familj också.
Så det är en semesterresa?
Ja, det är.
Sofia Grevada är en av de minst 300 000 kosovoalbaner som flytt från Kosovo under 90-talet. Serberna gjorde ingenting för att hindra flykten, medan kosovoalbanernas ledare Ibrahim Rugova vädjade till Västeuropa att inte ge flyktingarna permanenta utan tillfälliga uppehållstillstånd så att inte serberna skulle få en ännu starkare position i Kosovo. Men i Sverige fick alltså majoriteten uppehållstillstånd och de 4700 som inte fick det väntar fortfarande på att skickas hem eftersom Förbundsrepubliken Jugoslavien vägrar att ta emot dem. Men för den som har uppehållstillstånd i Sverige går det bra att resa tillbaka på till exempel semester. En av dem är 11-åriga Aida Hassani.
Alla albanska brukar åka dit bara på sommaren och sånt där. På julen och så. När skolorna slutar och sånt där. För att då får barnen ju följa med mest.
Så du, av dina albanska vänner så är det flera andra som åker dit i sommaren?
Ja.
Men det skulle inte gå att bo där under terminerna?
Nej. Vi bor här i Sverige men vi åker dit och hälsar på.
De flesta som Eko talar med på Arlanda säger att de vill flytta tillbaka till Kosovo. Men inte så länge det varken finns jobb eller skolor som fungerar.
Jo, vi tänker hemskt mycket men inte just nu. Vi väntar alls tills situationen mår bättre. Tills skolan öppnar och tills fabrikerna öppnar. Så nu är jättetrist att bo i mitt hemland.
Det sa kosovoalbanskan Sofia Grevada. Reporter var Sara Svensson.
Den 11 juli 96 om spänningen mellan Turkiet och Grekland.
Nu under sommaren är det många svenskar som åker till den grekiska övärlden till öar som Ios, Kos och Paros. Det Egeiska havet är ett semesterparadis för många europeer, men det är också platsen för ett av de mest spända militära lägena i Europa just nu. I Grekland är oron stor över de allt sämre relationerna till grannlandet Turkiet.
Den senaste dispyten började i januari. USAs president Bill Clinton fick då rycka in och medla i konflikten om några obebodda steniga kobbar i det Egeiska havet. De två ländernas krigsflottor stod öga mot öga i området och Grekland och Turkiet var bara 5 minuter från krig. Ja, så drastiskt uttrycker sig Theodor Kolumbis vid det utrikespolitiska institutet i Aten om krisen i Egeiska havet. Engagemanget från EUs sida däremot var relativt svalt och det finns i Grekland en känsla av att inte bli tagen på allvar i konflikten med Turkiet. Ändå handlar det om två länder som båda är med i försvarsalliansen NATO, påpekar Kolumbis. Och i det perspektivet så är det inte bara en fråga om ett par steniga kobbar utan om hela Europas säkerhet.
How can you go around and legitimize yourself as an operation for collective security, for peacekeeping, for peace enforcement, when you can't keep your own members from fighting a war with each other.
Hur ska NATO kunna behålla sin trovärdighet som en garant för fred och säkerhet om inte ens de egna medlemmarna hindras från att slåss? Det frågar sig professor Kolumbis. Och antagligen får han nu medhåll från både USA och NATO-högkvarteret. Båda har de senaste veckorna skickat sändebud till Ankara och Aten för att hjälpa till att skapa en lugnare atmosfär i semesterparadiset i Egeiska havet.
Juli 1996. Svenska inflationstakten.
Inflationen i Sverige är rekordlåg just nu. Inte sedan 50-talet har inflationstakten varit så låg som nu, det vill säga under 1%. Svenskarna sparar, ingen handlar och det leder till högre arbetslöshet, varnar nu en ekonom.
1929. Kaos på börsen i USA. Deflation, det vill säga sjunkande efterfrågan och därmed också sjunkande priser. Massarbetslöshet. Ännu har det inte gått så långt i Sverige, men är hotande nära.
Om vi får en deflationistisk utveckling, typ den som vissa länder upplevde på 30-talet, så kommer vi kunna se en ond spiral i värsta fall av sjunkande statsinkomster, sjunkande sysselsättning och sjunkande köpkraft och därmed fortsatt stagnation.
Stefan de Wilder är nationalekonom. Han hävdar att nedskärningarna i den offentliga sektorn måste stoppas och att inga skatter får höjas. En undersökning som Skattebetalarnas förening publicerade idag visar till exempel att skatterna höjts med 48 miljarder kronor under 1995 och 1996.
Jag tror vi har nått en väldigt farlig punkt där det vill till klara budskap om att det värsta är över, inga fler åtstramningar. Annars får vi ingen uppgång i efterfrågan och därmed inte i sysselsättningen.
Det Wilder menar att vad som är rätt för dig och mig som privatpersoner är fel för ekonomin som helhet. Folk sparar istället för att köpa.
Idag kan vi se att höginkomsttagare använder sina pengar till att köpa pensionsförsäkringar, köpa statsobligationer med hög avkastning eller amortera av på sina bostadslån. Det är förmodligen fullständigt rationellt att göra det idag. Nu har ju de flesta barnfamiljer och låginkomsttagare inte de möjligheterna.
Hur ska de agera då?
Ja, det får jag nästan fråga politikerna, därför att jag tror att det kommer att bli ännu svårare för låginkomsttagare om den här utvecklingen mot deflation fortsätter.
Exportföretagen i Sverige tycker att låg inflation och till och med sjunkande priser är bra. Det gör deras produkter billiga på världsmarknaden. Men för de mindre företagen är det kris.
De kommer förmodligen att resonera som så att nu har vi ytterligare fallande efterfrågan och man vill inte nyinvestera, man vill inte anställa mer folk därför att det saknas kunder. Så tyvärr, de signaler som den här prisutvecklingen kan ge motverkar en konjunkturuppgång och en ökning av sysselsättningen.
Stockholmsbörsen föll idag igen och generalindex gick ner med 0,9%. Astra-aktien fortsatte nedåt och sjönk med 5 kronor.
Elfte juli 96, om krigsförbrytarrättegången i Haag.
Krigsförbrytartribunalen i Haag utfärdade idag en internationell häktningsorder mot de bosnisk-serbiska ledarna Mladic och Karadzic. På dagen ett år efter Srebrenicas fall kräver tribunalen att de båda krigsförbrytarna grips var de än befinner sig och alla FN-länder är skyldiga att hjälpa till.
En manifestation av avsky i Haag. Folkmordet i Srebrenica då tusentals bosniska muslimer mördades har upprört en hel värld. På årsdagen den 11 juli har också den internationella krigsförbrytartribunalen här i Haag utfärdat ett slags internationell häktningsorder som har gått ut till samtliga FNs medlemsländer. Radovan Karadzic och Ratko Mladic ska gripas var de än befinner sig. Men många tvivlar väl innerst inne på att det kommer att ske.
The Serbs, wherever they are in their small country, will try to prevent it because it is their people. It will be a very very difficult job to get them out of the area. Yes.
Formellt juridiskt är det så att Karadzic och Mladic inte har delgivits tribunalens misstanke om brott eftersom de ännu inte har gripits. Så åklagarna här har enligt en särskild regel lagt fram sin bevisföring ändå och den har godtagits av hela tribunalen. FNs säkerhetsråd ska också informeras om att åklagarna anser att Serbien brutit mot Daytonavtalet. I det står det ju inskrivet att parterna i ex-Jugoslavien förbinder sig att samarbeta fullt ut med tribunalen i Haag. Och det har ju inte skett. Mladic till exempel var ju i Belgrad i maj vid begravningen av generalen Djukic som själv stått anklagad inför krigsförbrytartribunalen här.
Men nu hör vi till vår glädje idag att tribunalens dömande avdelning inte bara vänder sig till alla stater utan också till AIFA. Och då får vi väl hoppas att AIFA tar det här på allvar. Så vad vi kan hoppas på det är att trycket på dem som har möjligheterna, makten, vapenmakten med mera för att utföra den här arresteringen också gör det.
Risken är naturligtvis stor att Karadzic och Mladic aldrig blir gripna och ställda inför rätta. För det är ju så att det som här föranleder människor att lägga ner en krans till minne av offren i Srebrenica ses nog snarare bland serberna i Srebrenica som en anledning till att resa statyer över sina hjältar Karadzic och Mladic.
Srebrenica är idag en etniskt ren stad. Här bor bara serber, för de har folkmordet lönat sig. Serberna kallar dagen för befrielsedagen. Och på årsdagen av stadens fall kommer serberna att ge ut en bok som sägs visa hur muslimer massakrerat serber i området. Nu, ett år efter Srebrenicas fall, grävs fler och fler bevis fram för den värsta massakern sedan andra världskriget. En effektiv etnisk rensning genomfördes här. 8000 muslimska pojkar och män saknas fortfarande. I Tuzla har de överlevande kvinnorna och barnen samlats till minnet av Srebrenicas fall idag. Kvinnorna upprepade kravet att de skyldiga till folkmordet måste ställas inför rätta. Inte bara EUs kommissionär Emma Bonino utan också Jordaniens drottning kom till Tuzla idag. Fördrivningen av muslimerna från Srebrenica har blivit en viktig symbol för den muslimska världen.
I feel it's very important that so many people from around the world are joining together with the women of Srebrenica and other women from Bosnia and Herzegovina to commit themselves to a better future and to building together their future based on learning from and never forgetting the lessons of the past.
Också i Sarajevo har årsdagen av massakern uppmärksammats med en kransnedläggning vid en minnessten över krigets offer.
För bara 4 år sedan var familjen Mominović jugoslaver i en då okänd liten avkrok i Europa, Srebrenica. Idag lever de i Sverige, kallas för muslimer och är på flykt undan ett folkmord.
Före kriget var Samira Muminović en av 27 000 muslimer i Srebrenica. 3 av 4 i Srebrenica var muslimer. Idag är alla deporterade. En liten spillra av dem har hamnat här i Rinkeby. Samira var med när Srebrenica föll i serbernas händer för exakt 1 år sedan. När serberna intog Srebrenica avväpnades de få FN-soldater som skulle skydda staden. Serberna klädde sig i FN-soldaternas uniformer och uppmanade befolkningen att ge sig. Befolkningen fördes till en liten by utanför staden. Där träffade Samira sin morbror.
Jag som vill ha rukom bara skedde om sen prosan i samma.
Kvinnor skildes från män. Fortfarande saknas mellan 6 000 och 8 000 män från Srebrenica. Bland dem finns Samiras bror Safet. Mamma Fatima hoppas fortfarande på ett mirakel, på att Safet överlevt. I den lilla byn såg Samira Ratko Mladic, bosnienserbernas överbefälhavare. Den lilla Srebrenica-kolonin i Rinkeby är bitter. Bitter på serberna, bitter på FN och bitter på NATO. Och de är fortfarande förstummade över det oerhörda som drabbat dem.
Den 11 juli 96. Arabvärldens ledare reagerar på nye israelitiske premiärministerns besök i USA.
Reaktionerna i arabvärlden efter Israels premiärminister Benjamin Netanyahus tal inför USAs kongress igår kväll är negativa och fördömande. Netanyahu ställde nya villkor för freden i Mellanöstern och palestiniernas president Yasser Arafat säger att Netanyahu tycks vara ute efter att omöjliggöra den fortsatta fredsprocessen.
Det kunde knappast ha varit värre. Så låter det nu på olika håll i arabvärlden efter premiärminister Netanyahus framträdande i USA. Sett med arabiska ögon får den israeliska regeringschefen stående applåder från senatorer och kongressmän för sin kompromisslösa hållning och medhåll från president Clinton. Också bland arabledarna finns en förståelse för att det snart är presidentval i USA och att Clinton inte vill ta risken att förlora stöd från de judiska väljarna. Men på arabisk sida hade man ändå hoppats att president Clinton skulle göra klart för sin israeliska gäst att fredsprocessen måste fortsätta som hittills. När nu president Clinton inte längre tydligt står upp för principen att ockuperat arabiskt land ska återlämnas i utbyte mot fred, väcker det både bestörtning och besvikelse i arabvärlden. Det har hittills funnits arabiska politiker och kommentatorer som hävdat att den Netanyahu som framträdde i valrörelsen blir en annan politiker när han väl kliver in i rollen som premiärminister. Men den spådomen har inte besannats. Tvärtom har Netanyahu inför och under USA-besök förklarat att hans utfästelser till väljarna gäller. Det är nu Israels säkerhet som avgör om fredsprocessen ska gå vidare. Börje Remdahl, Kairo.
Den 12 juli 1996. Svenska fackföreningars irrgångar.
En affärskedja i Sverige lanserar nu en ny typ av butiker som är både restauranger och mataffärer. Problemet är att i Sverige organiseras handelsanställda och restauranganställda av olika fackförbund och de har olika avtal om nattjänstgöring. Och det leder nu till, som det skildrades i en Stockholmstidning igår, att när klockan slår 12 på natten så dyker, ungefär som i en skräckfilm, spioner utsända av Kent Pettersson i Handelsanställdas förbund upp och kontrollerar att det är skynken för varuhyllorna. Det är klart att i ett land där förnyelse av tjänstesektorn ofta drabbas av den typen av motstånd, att ett sådant land får problem.
Den 12 juli 96. Sverige ställer alltid upp.
För en månad sedan så anslog den svenska regeringen 25 miljoner kronor till bosnier som vill åka hem på prov för att se om det är möjligt att flytta tillbaka för gott. Och det här är bidrag som snabbt har blivit populära och organiserade bussresor går redan från Sverige. Ekot var med när en av de första bussarna rullade iväg från Stockholms central på väg mot Sarajevo.
Idemo posjetu. Ja gor ili... Ja, okej. Okay, ja. Po besök, ja.
Tror du att du kommer kunna flytta tillbaka?
Självklart, va? Morgonen just nu, ja. Jag vill... Många.
Ekrem Udovicic är en av 60 bosnier ombord på bussen. Han har varit i Bosnien en gång förut sedan flykten. Men en skillnad mot det besöket är att han den här gången kan åka med ett speciellt rekognoseringsbidrag på 2500 kronor för att se om det är möjligt att återvända för gott. Det här är ett bidrag speciellt för bosnier som regeringen beslutade om för en månad sedan för att ge dem som vill en möjlighet att återvända. Bidraget har snabbt blivit populärt och Invandrarverket räknar med att ungefär 10 000 kommer åka till Bosnien i sommar. Men även om de flesta säger att de vill återvända så blir den här resan för många bara ett besök. En del av dem som nu åker till Bosnien vet redan att deras hus är förstörda, att det saknas jobb och att det kommer ta lång tid innan de flyttar tillbaka.
Jag vill, men det är mycket svårt för mig därför att jag har inte hus, inte jobb. Jag har ingenting.
Först imorgon kväll kommer bussen till Sarajevo. Idag passerar den Tyskland och med på bussen finns nu Kajsa Törnqvist som arbetar med återvandringsfrågor på Invandrarverket. Hon tror att rekognoseringsbidragen är mycket viktiga för att bosnier ska kunna fatta beslut om de vill och kan återvända eller inte. Hon avfärdar uppgifter om att det skulle vara fråga om semesterresor betalda av staten.
Nej, definitivt inte. Och definitivt inte efter att ha pratat nu med alla resenärerna på den här bussen så tycker jag inte att det på något vis stämmer utan att man åker för att kunna få komma hem, för att kunna möta släkt, kunna möta vänner, kunna få se om det finns en möjlighet att hitta någonstans att bo också. Skulle någon svensk tycka att det skulle vara speciellt mycket semester att åka till ett krigshärjat land, så är det lite märkligt också, för att det är väl inte precis vad vi brukar kalla för semesterresor inte.
Kajsa Törnqvist, Invandrarverket, hörde vi här, reporter Sara Svensson.
Muslimska kandidater fick flest röster i valet i Mostar i Bosnien den 30 juni, konstaterar de EU-tjänstemän som hade hand om valet. Valkoalitionen, som domineras av det islamiska partiet SDA, fick omkring 1700 röster fler än det största kroatiska partiet HDZ. Att resultatet tillkännages först nu beror på att den kroatiska sidan har riktat en rad anmärkningar mot valet. Men nu har EU-administrationen beslutat att kroaternas anmärkningar inte ändrar slutresultatet.
Den 13 juli 96, Nordirland.
En person dödades och ett stort antal skadades i natt under fortsatta sammanstötningar i katolska områden i Nordirland. Samtidigt har oroligheterna lett till en allvarlig kris mellan Storbritannien och republiken Irland.
Ett katolskt ungdomsgäng sätter eld på ännu en bil i Belfast, liksom i flera andra städer på Nordirland, fortsatte upploppen natten till idag. Polisen attackerades med brandbomber och slog tillbaka med gummikulor.